Vi ska få ett smakprov av det vi jobbar med, lärjungaskap. Kan ge lite känsla för vad problemet är eller vad man brottas med. Vi alla vet vad lärjungaskap är, att följa Jesus, och de flesta församlingar tycker lärjungaskap är och ska vara viktigt. Det jag ser med många av de människorna vi jobbar med och har runt omkring oss är att alldeles för ofta så pratar vi om de här i termer som koncept. Vi pratar om lärjungaskap, men vi kommer inte ner till det praktiska. Och det är ett stort problem när man tänker mer i exempel och bilder. När man är muntligt talande folk som processar mycket mer i tal än man gör i text. Så när vi sammanfattar ett ämne så tar vi gärna och säger här lärjungaskap, och så vet vi vad det handlar om. När jag har varit i de här undervisningarna och undervisar mer och mer tibetaner, försöker facilitera och leda dem i tänkandet mer än att stå och undervisa, så gäller det för mig att glömma en del av alla teorier och börja jobba med hur ser det ut i vardagen. Det här är jag inte jättebra på, men jag vet att många andra kämpar med mig om de sakerna. Ämnet som vi ska ha på vår konferens, i Guds avbild, till Guds avbild, första Mosebok. Vad innebär det då? Vi är skapade till Guds avbild. Jag kommer gå genom olika texter eller olika historier genom Bibeln och inte en text, utan försöka illustrera var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Grunden så använder jag Kolosserbrevet 1 och 13 till 20. Brevet 1, 13 till 20. Jag läser från Bibel 2000. Han har och fört oss in i sin älskade sons rik. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han, Kristus, är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i skapade allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herrar, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allting och allting hålls samman i honom, och han är huvudet för kyrkan, som är han som är begynnelsen, förstfödd, att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. En otrolig trosbekännelse som Paulus skickat till Kolosserna. Men det började redan i begynnelsen, och här ser vi om Kristus i begynnelsen. Han som är Guds avbild, gjord synlig. Men redan i första Mosebok 1 och 20, då står det att vi är skapade till Guds avbild. I hans avbild är vi skapade. När jag studerade teologi så kändes det alltid som någonting väldigt långt bort. Gud är så stor. Så hur kan jag med honom? Och som muslim skulle vi aldrig kunna göra det. Då plockar vi mer Gud till något litet för att kunna jämföra oss. Men du är skapad till hans avbild. Du har ett syfte. Han har dig kär. Han älskar dig. Och ser på dig liksom han såg på skapelsen och sa, det här, det är mycket gott. Och vi får en liten glimt av dig i psalm 139. För plan. Han som skapade dig har en otrolig omsorg och kärlek för dig. Så stor att han sände sin son att dö för dig. Men jag vill utmana dig att titta dig själv i spegeln och kunna säga, jag är skapad. Och andra utmaningen där var att vända sig till dem ni sitter jämte och kunna säga, vad vacker du är. Så underbart skapad du är. Det är gott att se på dig. Det var vad Gud gjorde när han skapade dig och skapade oss. Att kunna titta med hans ögon och se det. Vi var skapade med ett syfte. Att vara som honom. Inte bara i utseende, i karaktär, i egenskaper, i våra värderingar, det vi vill göra, det vi önskar. Men vi skapade som honom till hans avbild. Trots det så vandrade då människan vilse. Adam och Eva gick sin egen väg och människor gick sin egen väg. Och vi läser om det i hela gamla testamentet. Om vi läser Noa så står det att han var den enda rättfärdige. Vi tror att det är bara ett fåtal kvar i världen idag. Men tänk på Noa, han var en enda person som stod och följde Gud och levde som hans avbild. Det är mänskligheten i ett nötskal. Trots det så fortsätter Gud att titta på oss med den kärleken och omsorgen. Så att han sände sin son för att vi skulle få liv. Att alla vandrat vilse hittar vi i Jesaja 53 och vi vet det genom hela Bibeln. Och här då Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att vi skulle ha ett evigt liv. Om vi plockar tillbaka det, då innebär det ju att planen han hade från början, att vi var skapade till hans avbild, är vad han fortsätter med när han skickar sin son för att dö, för att visa vägen, för att be mig följa honom och bli mer lik honom. För att vara en lärjunge är inte bara att vandra på vägen efter honom, utan lärjungarna följde med för att imitera, efterlikna Jesus. Inte bara i det han gjorde, utan i det han sa, i det han tyckte var viktigt, i de värderingarna han gav till människor. Barnen ska komma till mig. Det var aldrig någon rabbi som... rabbiner som bad barnen skulle vara med. De fick sitta åt sidan. Men Jesus tog dem till sig. De sjuka, de fattiga, de utstötta. Alla de var viktiga för Jesus. Och lärjungarna fick följa med och se. De är viktiga för Jesus. Då ska de vara viktiga för mig också. Och i Jesus där så läser vi Kolosserbrevet 1:15. Vi fick se Gud som den perfekta avbilden, eller Gud i sig. Så vi kallar det att bli lärjungar, att följa honom, göra som honom, att vara med honom. om vi ska kunna det, eller att vara med Jesus så mycket som möjligt. Som en vän till mig sa, alltså, kan jag vara nära dig? Kan jag sitta här hos dig? Han frågade varför. Ja, självklart kan du göra det. Jo, jag skulle lära mig, jag skulle bli mer som du. Som en lärare, någon som kan. Någon som följer Jesus, vill efterlikna. Det innebär inte perfekta lärjungar, vi ser det hela tiden i evangelierna. Det handlar om attityder. Även David kallar det rätt. En trons man. Inte på grund av att han aldrig gjorde fel, utan för att han satte Gud först och ville följa och ödmjuka sig och rätta sig efter Gud. Så Kristus på korset gjorde oss heliga och rättfärdiga. Han är ett exempel och ljus för andra, och vi ska vara det också, som den avbild vi kallar det. Jag hade kul igår att kolla upp lite mer vad rättfärdig betyder. Oftast så tänker vi rättfärdig som felfri. Men det är inte. Rättfärdig i Gamla testamentet med hebreiska är mycket mer en känsla av att stå rakryggad, stå sann, inte böja sig. Och motsatsen till rättfärdig där i Gamla testamentet är ond, böjd, korrupt. Självklart är det att stå på det som är rätt, men det är också att vara trofast, att vara god, att vara ödmjuk och att följa honom. Och det här är vad Paulus uttrycker då i Romarbrevet 1 och 2, när han kallar oss att låta vår tanke ändra våra liv. Det som vi har lärt oss ska forma våra liv. Hur vi lever ut det i vardagen. Så där är vi tillbaka till ursprungstanken. Att efterlikna honom. Att bli mer som det var planerat och gjort från början. Så att folk, när de ser församlingen, när de ser dig och mig, så ser de Kristus. Vackra, omsorgsfulla, kärleksfulla, sanna, någon man alltid kan lita på, någon som inte böjer sig för trycket eller för det som påverkar dig idag. Som Lisette sa, det här som vi har mobilen i handen. Du har hela världen i handen idag. Hur lever jag med den i handen? Det är bara gott eller ont beror på hur du använder det. Liksom det var i historien. Kan du vara rättfärdig med mobilen också? Kan du vara rättfärdig när man kommer till myndigheter, till grannar, människor runt omkring? Jag ville ta fler exempel på detta. Och jag sa i början att vi måste få fram fler exempel, vittnesbörd om hur folk lever som Kristi efterföljare. Inte bara att säga att jag tror på Jesus, utan med hela hjärtat älskar Gud och sin nästa, och i det blir som Kristus för dem. Det var mycket lättare att hitta dåliga exempel, Jag blir påmind av en text, en som en person från Ladakh skrev. Han tog hand om en släkting, hjälpte personen, lät honom bo hos sig. De fick honom på fot, bra fot igen efter att ha gått vitt i livet. Men en dag så hade han lämnat huset. Han var kvar i huset, så de trodde han kommer tillbaka snart. Efter ett par dagar så kom han inte tillbaka, utan de tittade då var det för saker han hade lämnat, eller mest hans eget han hade lämnat. Men han hade stulit smyckena i huset. Och den här känna sig förrådd var vad min Ladakhi broder sa. Han kände sig förrådd. Här har vi haft en gäst som vi har gett förtroende och levt med. Och så kunde han ändå göra så åt oss. Med tvivlan eller förtvivlan så hör jag ofta från Bhutan. Ett möte om Bhutan någon dag sedan, fredags. Och tyvärr så ser många i samhället illa på de kristna. De lever inte efter Kristi modell. Det är folk man inte kan lita på. Det är folk som inte håller ihop familjen. Och det blir motsatsen till vittnesbördet och avbudet som vi bara menar att skapa till. Så var hittar vi? Och det är kaffe, kan ni gärna berätta för varandra. Var ser ni Guds avbild hos varandra? Och då inte bara i det man säger. En kvinna från Kamukien, där en republik i Ryssland, jämte Ukraina. Hon hade blivit våldtagen och totalt förstörd i kroppen och låg inne på sjukhuset. Hon sa att hon var totalt nedbruten. Hon ville ta livet av sig och skämdes. Skammen var överväldigad. Och folket runt omkring, grannar, familjen, de ville inte se henne heller och bli påminda av skammen som hon hade gått igenom. De enda som kom och hälsade på henne var ett par kristna syskon som hon knappt kände. Men de kom varje dag, sittat med henne, bad med henne, hälsade på henne. För mig blev den historien en vittnesbörd om Guds avbild. Hon såg Kristus när hon såg de syskonen komma och bära henne genom smärta. En annan bror för några veckor sedan har haft ett jobbigt år för en församling och ledare för 7 små församlingar. Och församlingen växer. Det innebär också ledarskap. Och han undrar, hur ska jag leda den här gruppen? Hur ska jag leda mina bröder och ledare för andra församlingar? Ska jag ta i med hårdhandsken när de inte följer? Och om jag bara visar med mitt liv, kommer de då lära sig? Och han hade blivit utmanad av de andra ledarna och kände förtvivlan på hur kommer den här församlingen verkligen växa? Hur kan vi leda den rätt? Och jag sa till honom att han är en sann bror. Han står trygg i tro. Han tar inte makt. Han tar inte äran för den snabba växten av församlingen, utan han hjälper andra att växa i tro och ledarskap. Vad mer kan man begära? Och jag uppmuntrar honom att stå kvar och fortsätta som det. Att inte trycka ner andra och säga du måste följa. Men att fortsätta uppmuntra att bli mer lik Kristus i ledarskap också. Så han satt med tårar och tackade för att jag alltid fanns där. Även när vi inte har mötts på länge, även när vi inte har pratat på länge, så vet han att jag alltid finns där. Och det står som ett annat exempel. Att vara Kristi avbild i vardagen. Att finnas till för de människor runt omkring. Med uppmuntran, med omsorg. Att alltid finnas kvar oavsett hur det går i livet. Det är andra värderingar än vad vi normalt tänker på i lärjungaskapet. Och det är vad Gud kallar oss till, att gå ut i världen. Att älska. Visa omsorg. Att vara en hjälpande hand. Visa barmhärtighet. Och leda människor tillbaka till Gud som inte har hittat rätt än. Då är vi Guds avbild som vi var planerade för från början. Och det här klarar du inte och jag inte av mig själv. Utan har skickat och gett oss en hjälpare. Och vi har Kristus i oss. Låt honom lysa och vara avbilden för världen idag. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att din kärlek övergår allt förstånd. Din nåd är obegränsad. Trots allt människan har gjort, så älskar du henne över allt annat. Du skapade henne underbar. Hjälp oss att se oss själva, varandra med dina ögon. Underbara, vackra. Och leva så som du hade instiftat. Som du hade gjort från början. Att leva som du. Vara din avbild, vara dina barn som gör dig stolt när du ser på oss. Den dag när vi kommer hem så säger du gott. Du har gjort ett gott. Du har visat världen vem jag är. Hjälp oss far att leva med den kärleken till våra grannar, till folk, syskon, de långt borta och de nära. Kämpa för dem, liksom församlingen här gör. Och jag ber om välsignelse i deras arbete med svenska myndigheter. Att stå sann och rak och stå med dina älskade barn. Välsigna din församling i Älvsbyn. Fyll dem med din heliga ande för att göra ära dig i vardagen. Vi ber så i Jesu namn. Amen.